Radio.
Verkligheten.
Det är häftigt när det blir, när man har kontroll över 22 ton som dundrar fram och man är som så här olika kuggar i ett maskineri och det där funkar.
Victoria har seglat sedan hon var barn och nu har hon och hennes man för första gången gett sig ut på en långsegling från Portugal till Sverige tillsammans med sina två barn. Och som erfarna seglare är de förberedda på mycket.
När man är seglare så förbereder man sig alltid för det värsta och på något sätt hoppas på det bästa. Vad händer om masten går av? Vad händer om vi hamnar i storm? Hur ska vi hantera om vi får väldigt höga monstervågor?
Men det ska visa sig att det finns vissa saker som det inte går att förbereda sig på.
Och så börjar vi gå in i ett militärt område. Och så börjar ekolodet pipa att det är helt plötsligt 2 meter djupt. Men det ska vara 350 meter djupt. Vi kände några knuffar så mot skrovet. Känner man sin båt och man känner om det är en våg eller om det är något som kommer djupare ifrån.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Och det här är Victorias berättelse om späckhuggarattacken mot båten Alexandra.
Båten är 15,5 meter lång och 4,70 meter bred båt. Den är ganska så klassisk. Den är 40 år gammal i år och tillverkad i Finland. Så det är ett av de finaste varven i Europa som har gjort den. Så den är väldigt så här robust byggd, fina linjer, lite sportig.
För lite mer än ett år sedan hittade Victoria och hennes man sin drömbåt. Vad heter båten?
Alexandra.
Victoria och Kim träffades första gången när de kappseglade ihop med gemensamma vänner för många år sedan nu. Och seglingen har varit båda största intresse och passion ända sedan de var små.
När jag och Kim är totalt samspelta. I och med att vi kommer från tävlingen så har vi hela tiden, vi pushar oss hela tiden och vi försöker att alltid segla båten så optimalt som möjligt. Precis som på kappseglingsbanan. Och när man lyckas med det, när det blåser egentligen lite för mycket för att hissa det där stora spinnaken. Men vi lyckas liksom manövrera båten och hantera båten helt perfekt. Och gärna med barnens hjälp. Alltså, det är häftigt när det blir, när man har kontroll över 22 ton som dundrar fram. Och man är som så här olika kuggar i ett maskineri. Och det där funkar. Det är det som är. Då får man dra. Det blir liksom ett sug i magen.
När seglandet är som bäst hamnar de i en total harmoni som är svår att nå på något annat sätt.
Vi köpte en familjebåt när vår yngsta dotter föddes. För vi kände att vi ville segla och kunna utnyttja liksom vår kunskap och vår gemensamma hobby. Men ha med oss barnen.
Och nu, efter flera somrar där de tagit med sig barnen ut på sjön i en mindre båt. Bara för att upptäcka att ingen vill gå i land. Har de insett att de är redo för nästa steg. En större båt för ännu längre seglatser.
Sen så seglade vi längre och längre. Och det var aldrig så, vi var ute 6 veckor per sommar och det var aldrig någon som ville komma tillbaka. Så det var till och med så att vi fortsatte att bo i båten i hamn när vi hade kommit tillbaka första veckorna. För vi hade lite svårt att slita oss från den.
De letar länge efter en passande långseglingsbåt. En båt som ska bli deras andra hem, deras skydd mot väder och vind och spelplatsen för i stort sett alla deras kommande semestrar och äventyr. Och så hittar de den. Båten som ska få namnet Alexandra och som ligger i Portugal.
Vi köpte en båt nere i södra Portugal, på Algarvekusten. Vi har aldrig seglat så där långt egentligen. Och inte i vatten med strömmar och tidvatten och sådär.
Att segla hem båten därifrån kan bli till ett perfekt första större äventyr för barnen, tänker de. Det är en seglats som skulle erbjuda en ganska lagom blandning av utmaningar och möjlighet till avkoppling. De packar, förbereder, skickar ner vissa saker till Portugal i förväg och flyger sedan dit. Victoria, Kim och de två flickorna på 9 och 5 år.
Jag och Kim var nere och typ låg på alla 4 i motorrummet och som sagt vände upp och ner på båten och försökte lära känna den. Och vet var alla slangar gick och hur man stänger av olika saker och sätter på. Så att vi skulle ha full koll innan vi gav oss iväg från hamnen. För ifall det kommer en läcka eller sådär så behöver man ju också kunna veta hur man läcksöker eller felsöker och agerar liksom.
Det är mycket man behöver planera och tänka på innan man ger sig ut på en lång seglats.
När man är seglare så förbereder man sig alltid för det värsta och på något sätt hoppas på det bästa. Så vi behöver veta var stänger man av dieselkranen om det tar eld i motorrummet. Eller vi packar en grabbag. En grabbag är om vi har ju en livflott ombord om båten skulle börja sjunka. Men i livflotten så finns bara det basic-grejerna som man behöver för att överleva. Resten har man i en grabbag. Det är där man har satellitkommunikation. Vi har spel till barnen. Alltså en Rubiks kub och ett kortlek för att kunna hålla dem lugna ifall vi skulle behöva gå i livflotten.
Förutom alla mekaniska eller väderrelaterade olyckor som kan uppstå så måste de planera var de ska övernatta, göra scheman för vem som gör vad och tänka igenom sånt som måltider för längre överfarter. Det är stora, obarmhärtiga naturkrafter man förhåller sig till på havet och därför helt avgörande för dem att verkligen lära känna båten ordentligt innan de ger sig ut för att kunna ta snabba och välgrundade beslut om de skulle hamna i skarpt läge.
Vi har ju fått en hel del bra tips från andra långseglare för det är en annan grej att segla i Stockholms skärgård på sommaren än där nere. Till exempel så måste man ju tvätta allting som kommer ombord. Alltså alla skor, alla konservburkar får man ta av etiketterna på och tvätta och så för att man vill inte få in insekter eller kackerlackor. Och kackerlacksägg kan ligga gömda var som helst. Och man måste också, eller måste, men det är väldigt bra att vakuumförpacka. Att man håller verktyg och så rostfria och reservdelar. Så det man inte använder dagligdags, det är smart att liksom paketera undan i plast så det är torrt och tryggt. Och sen så är det också salt. Ska man hålla salt borta från båten? Man vill inte ha salt ner i textilien ombord för då blir det liksom så här fett och salt ombord och det är ju skitsvårt att få bort om man väl har fått ner det i båten. Utmaning med två barn ombord som kommer vilja bada varje dag.
Under förberedelserna har de sig också för om området de ska segla i och då nås de av ett surrande rykte om ett helt nytt problem. Det cirkulerar skräckfyllda historier om hur helt vanliga segelbåtar plötsligt börjat attackeras av flockar med späckhuggare. Stora, köttätande killer whales som kan väga upp till 8 ton och bli 10 meter långa. De färdas i flock och behöver äta motsvarande nästan 5% av sin kroppsvikt i kött varje dag. Normalt sett lever de av stora fiskar eller andra havsdjur som delfiner, tumlare, sälar och sjölejon. Men späckhuggare i grupp kan också anfalla större valar som kaskelotter och till och med blåvalar. Men vanligtvis är de alltså inget hot mot människor. Men någonting tycks på ett mystiskt och oförklarligt sätt ha slagit slint upprepade gånger bara de senaste åren då de jaktinställda späckhuggarna börjat ge sig på båtar. Men det är fortfarande mycket ovanligt. Och med alla andra långt mer sannolika hot att förbereda sig på så lägger familjen ingen större vikt vid späckhuggarhistorierna.
Då ger vi oss iväg. Och som sagt, det här är liksom första gången vi seglar långt. Allting känns toppenbra. Vi lägger ut, det är perfekt. Så har vi kollat ut en vik. Och här är det ju så här nybörjarmiss. Vi har koll på hur man lägger till i svenska vikar. Och hur vinden beter sig här. Vi la till i en jättefin vik. Skyddad för vinden. Hade ingen koll på vågorna som liksom rullade in från andra hållet. Så det var en natt när vi låg och höll i oss i sängen för att det gungade så mycket. Och så ligger vi på vattentankar så man hör vattnet åka från sida till sida. Och det var helt omöjligt att sova. Så där var så här klassisk nybörjarmiss första natten på ankar. Men vi skrattade åt det och tog typ ett morgondopp på morgonen efter. Och så seglade vi runt Portugals sydvästra hörn. och då började styra norrut.
Dagarna flyter fram som i en dröm. Familjen gör precis det de trivs allra bäst med. Båten dundrar fram över det klarblå vattnet, inte sällan i sällskap med delfinflockar. Och de känner sig precis som det perfekt oljade maskineri de älskar att vara. Ibland äter de konserver och fokuserar på att hålla farten. Ibland går de för motor, spelar spel och gör charader på däck, badar och äter skaldjur i hamnarna. Det är ett hårt och slitsamt men tillfredsställande liv där man är utmattad vid varje solnedgång och hungrig vid varje måltid. Och omgivningarna är sagolika.
Portugals kust är ganska dramatisk. Det är höga bergsklippor som liksom sluttar rakt ner i vattnet. Och så ligger ofta så här små fyrar längst upp och längst ut på de här små klipporna. Så väldigt häftigt, väldigt kargt på det sättet. Men också maffigt med de här stora klippblocken och mycket vågor som slår mot dem. Och vattnet är ju, det är klart och mycket delfiner. Så de kommer att hälsa på och simma runt båten väldigt ofta.
Så en dag, ungefär 2,5 veckor in i äventyret, ska de ut på sin dittills längsta oavbrutna överfart.
Så skulle vi segla över Biscaya, det är en överfart på ungefär 3 dagar. Då har man ingen möjlighet att stoppa, du kör 3 dygn i sträck. Och är man då 2 personer så kan det bli ganska tungt med vaktscheman. En behöver ju sova när den andra kör. Och är det då någonting som händer, då behöver ju båda vara vakna. Och då kommer vaktschemarna lätt ur balans. Idealiskt är väl att vara fler än 2. Men nu tänkte vi att nu kör vi på. Om man har rätt förutsättningar. Och det var verkligen perfekta förutsättningar. Det var strålande sol, lagom mycket vind. Så vi hade bra fart i båten. Och det kom från rätt håll. Man vill gärna segla med vinden bakifrån. Det är det enklaste och härligaste sättet att segla. Då behöver man inte kryssa. Och vi alla 4 var väldigt peppade. För då skulle vi segla över. Så att vi skulle komma upp mot Frankrike och mot Brest.
Det är med ett glatt humör efter alla lyckade seglingsdagar som de tar sig an seglingen den dagen.
Lämnar Spanien, kommer ungefär 20 distans ut. Så vi ser inte längre land. Och så börjar vi gå in i ett militärt område. Det är en sån här military dumping ground, så står det. Och det är för explosiva varor. Så att om det är någon som råkar gräva upp en mina eller sådär, så är det dit ut som man åker för att förgöra den eller explodera den. Men det är ju inte så att det är någon fara att segla över i vanliga fall. Men det är ändå sådär. Man reagerar. Man säger, aha, okej, nu åker vi in på militärt område. Ja, men då.
De mäter hela tiden avståndet till botten med ett ekolod. Och plötsligt ändras något.
Så vi har ändå tagit oss, känns bra, kommit in i den här military dumping ground, reagerar lite och så börjar ekolodet pipa att det är helt plötsligt 2 meter djupt. Men det ska vara 350 meter djupt. Så jag ropar ner till Kim och så skämtar, för jag var så glad i sinnet så att jag hade liksom inga orosmoln. Så jag ropar ner så här, Kim, jag tror att vi har en ubåt under oss, ekolodet börjar pipa. Och han kommer upp och säger, men vad är det du säger? Och ser då en späckhuggare.
En mörk, blank, spetsig fena som absolut inte tillhör en delfin syns bredvid båten. Medan ekolodet fortsätter tjuta att någonting finns under båten.
De är flockdjur, precis som delfiner. Och problemet är, späckhuggare är ju underbara djur. Men problemet är att de senaste åren så har det kommit en ny företeelse. Där späckhuggare går på och attackerar segelbåtar kring Spanien och Portugals kust. Så det är från Gibraltar upp till Spaniens norra kust.
Victoria och Kim blir snabbt mycket sammanbitna. De minns nu de rykten de hört ner i hamnarna. De som förberett sig på alla typer av stormar, vågor, vindar, klippor och läckor har inte förberett sig på en späckhuggarattack.
Vi kände några knuffar så mot skrovet. Och då blev det ju så, ändrades ju liksom vår sinnesstämning såklart direkt. Och känner man sin båt och man känner om det är en våg eller om det är något som kommer djupare ifrån. Och sen så höll de sig under båten hela tiden. Så att det ekolodet som hade börjat var den första signalen, det fortsatte. och pipa. Och att de var, ibland så var de några meter under båten. Och sen så gick de upp och låg precis vid skrovet. Så vi kunde ju följa på ekolodet hur djupt de var.
Späckhuggarna knuffar på båten. Och Victoria och Kim gör allt som står i deras makt för att bli av med dem. Men de vill samtidigt inte att barnen ska förstå vad som håller på att utspela sig precis under dem.
Nej, men vi sa ju absolut inte att det var några späckhuggare. Vi började ju prata engelska med varandra för att de inte skulle snappa upp vad det var som hände. För att oroliga barn är inte bra i en krissituation. Vi försökte hålla dem lugna så att vi kunde fokusera på att få kontroll över båten och få kontroll över situationen.
De är rädda och sammanbitna, men deras vana att hantera svåra situationer till havs gör att de ändå lyckas tänka rationellt.
Så kom ett missljud från motorn. Och när det missljudet kom, då tog vi beslutet att vända om och vända in till hamn igen. Och då var man ju tvungen att liksom gå upp och sätta i ordning seglarna för att vända upp mot vinden.
Fenorna dyker upp och försvinner. Knuffarna underifrån ökar och minskar i intensitet. Victoria och Kim dividerar på engelska med varandra om vad som kan tänkas vara bästa sättet att få dem att tröttna och försöker minnas allt de hört från andra seglare. Men vad Victoria och Kim än gör så verkar späckhuggarnas intresse för båten bara tillta.
Okej, men hur ska vi få bort dem här? Då hade vi hört att några andra seglare hade sagt att man ska köra med motorn igång för att de inte trivs med det här ljudet, vibrationerna från motorn, och om propellen snurrar så känns det läskigt för dem. Så att vi drog igång motorn och liksom la i drivning så att propellen snurrar. För propellen är precis framför rodret. Och det är rodret de går på. De biter ett tag och tar en tugga av rodret. Det är inte för att de är hungriga, för det är ju bara plast. Men det gör ju att det är en risk för att man tappar styrningen. När späckhuggar attackerar så tar de antingen tag och biter en tugga från rodret, eller så har de också haft situationer där de har puttat runt segelbåtarna. Jag stod vid rodret och då hade de också lämnat. Så jag pustade ut lite grann och kände så här, oh, gud, nu kör vi in mot Akoronia. Och så nu förhoppningsvis så blir det en lugn segling. Men sen kom de tillbaka. Så de kom tillbaka, de var liksom borta i 5-10 minuter och sen kom de tillbaka. Och när de kom tillbaka och jag stod där uppe själv, min enda tanke var så här, låt dem inte ta rodret. Så att jag stod och varvade motorn så här, som en galning. Så här, och så samtidigt så styrde jag höger-vänster. För att jag tänkte att om jag styr tillräckligt mycket, då kommer det vara svårt för dem att få tag på rodret. Precis som om man leker liksom kull eller någonting, att man springer runt. Så försökte jag få liksom hela tiden rörelse i rodret och varva motorn så att de skulle tycka det var obehagligt med turbulensen från den. Man hade puls, definitivt.
Men när mörkret börjar falla och kustlinjen äntligen tonar upp sig med alla sina ljus, så händer något med deras ovälkomna sällskap.
Till slut så försvinner de och håller sig borta faktiskt. Och det är när vi börjar närma oss staden Akoronia. Så vi går in där i mörkret och börjar ha varit mitt i natten. Och känns otroligt skönt att vara i hamn. Vi ville ju kolla upp vad som hade skett under båten. Och när vi kommer in så hade alla i hamnen full koll på oss.
De är utmattade och skakade efter de intensiva timmarna när båten sakta glider in i hamnen, där de tas emot av en liten välkomstkommitté av människor som följt dem från land.
Så går vi och lägger oss såklart, checkar in i hamnen.
De kraschlandar på ett hotellrum. Deras tajta tidsschema som de skulle hålla för att barnen skulle komma hem i tid till terminstart har spruckit. Och en helt ny oro har börjat formas inuti dem. Men den oron vet de redan då att de måste slå bort. För hur de än vrider och vänder på det, så måste de segla båten vidare. Och att bli skrämda nu skulle vara farligt i sig. De måste segla vidare så snart som möjligt. Men först måste båten repareras, inspekteras och hela incidenten utvärderas.
Men sen så dagen efter så kommer det då forskare och dykare för att kontrollera båten, och tog väldigt mycket bilder och kolla liksom De dokumenterar vad vi har för typ av färg på botten, vad vi har för typ av köl, vad vi har för typ av roder, hur stor båten är, exakt vilken rutt vi hade seglat, vilka områden de var vid. För att de försöker ju att samla in liksom pusselbitar och försöker lägga pusslet kring varför beter sig späckhuggare så här. De är inte egentligen fientliga djur, utan det här är ju någonting som har dykt upp och det, vi måste förstå anledningen. Som vetenskapsmän eller vad man säger så brukar de ju vara ganska försiktiga med att säga någonting innan de har alla fakta. Och just nu, det här, i förra sommaren var det då det andra året som det hade förekommit såna här attacker. Så det är fortfarande ett väldigt nytt fenomen. Så att de vågade väl inte säga någonting. De kunde ju bekräfta att de hade hört samma rykten som vi. Det här är ju såklart någonting som man pratar väldigt mycket om i hamnarna runt i de trakterna. Och någonting som liksom seglare har olika teorier om hur man ska hantera späckhuggare och hur man ska skrämma bort dem och sådär.
Men vad pratar man om då? Alltså, vad hade ni hört för rykten innan? Vad hade ni hört för liksom surr om det här innan?
Surret i hamnarna är väl dels liksom att man rapporterar olika incidenter man har hört och var den här flocken befinner sig. Mycket rykten såklart, men det är ändå att man delar med sig. Och sen har ju alla då olika teorier om hur man ska göra för att de inte ska komma och attackera ens båt.
Men vad finns det för surr om varför de gör det här? För du säger att det är ett nytt, alltså det är ett ganska nytt beteende.
Ja, jag tror att det är de senaste 3 åren som det har varit den här förekomsten av attacker mot segelbåtar. De olika versionerna som vi har hört, sen vet jag tusan hur sanna de är. Men det som vi har hört är antingen att små späckhuggare, alltså yngre, använder segelbåtar för att öva upp sin attackförmåga. Så att de övar på segelbåtar för att träna upp sina jaktskills. Så att säga. Det är en teori. En annan är att det har varit ett bråk mellan en fiskare nere i Gibraltar och den här flocken med späckhuggare. Och att de då vill typ hämnas eller att de ser att båtar med köl är ett hot. Sen vet jag faktiskt inte riktigt om någon av de teorierna är sanna eller inte, men det är de som det snackas om.
Att fenomenet med späckhuggarattacker är så nytt och oförutsägbart gör att varje attack röner stort intresse.
Det fanns ju egentligen bara ett val och det var ju, vi behövde komma över Biscaya. Man behöver liksom lägga undan tankarna på så, vad skulle kunna hända, eller utan bara fokusera framåt och säga så, nej men nu tar vi tag, ny dag, nya möjligheter, hålla tummarna att de inte kommer och vill hälsa på igen.
Båten Alexandra har klarat sig förvånansvärt väl. Efter att ha justerat motorn och gjort de små reparationer som behövs så måste familjen slå bort alla eventuella orosmoln och segla vidare på den redan försenade rutten. Och det tror Victoria var bra. Att de inte hade något val gjorde att de inte kunde fastna i eller odla en rädsla för att något liknande skulle hända igen. Och att kärleken till båten och seglingen återbyggdes snabbt.
Jag kan säga, delfinerna skrämde oss ganska många gånger. Det är ju helt underbart när delfiner kommer simmande. Men innan man ser om det är en delfinfena eller om det är en späckhuggarfena så fick vi ju hjärtat i halsgropen många gånger. Och speciellt på natten när man sitter och egentligen inte ser så mycket och så ser man någon fena dyka upp. Då var vi framme med ficklampan och var uppe och liksom var beredda på att möta späckhuggar igen. Så på det sättet så levde det ju kvar. Men sen så när man väl såg att det är delfiner så började vi skratta istället.
Resten av färden håller de ett ganska högt tempo och försöker ta igen förlorad tid.
Ja, vi kommer hem till Sverige 2 veckor senare än vad vi hade tänkt. Så att det var några samtal till chefen och till skolan och fick skjuta fram allting. Men det var väldigt häftigt att få segla in i Gustavsberg. Det var ju till och med hårresande även sista metrarna, för vi hade ju inte riktigt tänkt på att det är en bro som man ska under. Vår båt skulle egentligen inte komma under bron. Som tur var så vet jag, känner vi folk som har mätt upp den faktiska höjden på bron och insåg att vi hade 20 cm till godo. Så det var liksom hårresande in i det sista. Och sen så hade vi familjen som välkomstkommitté som bjöd på tårta och stod och hurra på oss när vi kom hem. Det var jättehärligt.
Först någon månad efter hemkomsten berättade de för sina barn vad de egentligen var med om. Men också att de inte låter sig avskräckas av det, utan snarare tvärtom.
Nu drar vi iväg på riktigt. Nu har vi sålt det vi kan, allt vi kan sälja och renoverat upp båten och uppgraderat den. Och nu ger vi oss iväg ut i världen, helt enkelt.
Nu har de sålt sitt hus, sina möbler och sin bil och tänker kasta loss på allvar.
Så vi kommer segla ner längs Europa, över till Madeira. Och sen så till Gran Canaria. Där kommer vi hoppa på ett race som heter Arken, eller ARC. Så vi ska kappsegla över Atlanten via Kap Verde. Och sen så kommer vi fram till Karibien i början på december. Och sen får vi se lite vart resan tar oss. Vi vet inte riktigt än. Utan vi har sagt att vi ser det så att vi har tre alternativ. Antingen så seglar vi runt i Karibien. Vi vill gärna till Jamaica och Kuba och Nicaragua, alltså lite annorlunda ställen än de flesta seglare tar sig till. Sen finns det möjlighet att segla hemåt via New York, Island, Skottland och hem. Det skulle vara en häftig resa. Eller så håller vi oss kvar och sen så lägger vi båten under orkansäsongen på ett säkert ställe. Kanske flyger hem och så fortsätter segla när orkansäsongen har tagit slut. Eller så vill vi ta oss an ett till hav. Och då går vi genom Panamakanalen och korsar Stilla havet. Och Stilla havet är ju, får ju Atlanten att se ut som en liten pöl.
Familjen kommer nu vara borta i minst 14 månader då barnen ska gå i skola på distans och där vissa överfarter kommer att vara i veckor utan stopp.
Vi har fått tips från andra seglande familjer att involvera liksom lärandet i resan, så att det kanske är barnen som får vara guider när vi kommer fram till den där. Så säg att vi, när vi kommer fram till Grenada, så får de läsa på vad det finns för roliga aktiviteter eller sevärdheter eller sådär. Så får de också guida oss, ta med oss dit, vara vägvisare, och så när vi kommer fram till något fort eller vad det nu är som de vill visa, så är det de som berättar om det. Så att, vi får se. Det handlar ju lite om så här, hur livet fungerar ombord. Vad tycker våra barn? Vad tycker vi? Hur är den här drömmen i verkligheten, så att säga?
Vad är din känsla för späckhuggare idag?
Nej, men jag tycker de är jättevackra djur. Men de får gärna hålla sig på distans. Det är väl så. Sen är det ju, vi inkräktar ju på deras hem. Vi är gäster. Vi behöver ju värna om dem och ta hand om dem och visa dem respekt. Och förhoppningsvis så visar de respekt. Men problemet är väl att när man inte vet vad de vill riktigt, varför de agerar på det här sättet, så är det ju svårt att visa den respekten kanske. Det blir en till utmaning och en till någonting annat att förbereda sig för. En till sak på listan på något sätt.
Du har lyssnat på Verkligheten i P3. Jag som har gjort det här programmet heter Blenda Zettervall Klingert. Producent var Gustav Asplund. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.